Ni får gärna resa er upp och så läser jag dagens evangelietext från Matteusevangeliet, det 15 kapitlet, verserna 21 till och med 28. Från Genesaret drog sig Jesus undan till området kring Tyros och Sidon. En kananisk kvinna från dessa trakter mötte honom och hon ropade: Herre, Davids son, förbarma dig över mig. Min dotter plågas svårt av en demon. Han gav henne inget svar. Då gick hans lärjungar fram och bad honom: Säg åt henne att ge sig iväg. Hon går ju bakom oss och ropar. Han svarade: Jag har inte blivit sänd till andra än till de förlorade fåren av Israels folk. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: Det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Nej, herre, sa hon, men hundarna äter ju smulorna som faller från deras herrars bord. Då sa Jesus till henne: Kvinna, din tro är stark. Det ska bli som du vill. Och från den stunden var hennes dotter frisk. Amen. Varsågod och sitt. Ja, det blir mycket pastorer i dagens gudstjänst. Men när man har kollegor så kan man väl få predika om dem. Fast det är inte mina kollegor här i Andreas. Men nu ska du tänka dig en pastor som precis har fått semester. Sista dagen på jobbet är avklarad. Och med en hårsmån har pastorn hunnit med allt som stod på att göra idag, sista dagen före semestern. Ni kommer väl ihåg hur det känns på första dagen på semestern. Jag känner det som när jag var barn och det var sommarlov. Det var som om den första dagen var evig och att hela sommarlovet var evigt. Precis när pastorn lugnat ner sig, när han fått på sig kortbyxorna och börjat läsa en bra thriller, så ringer telefonen. Och det är inte vilket samtal som helst. På telefonens display ser pastorn att det är en kollega i en annan kyrka som ringer. Och den kollegan har säkert inte semester utan har tid att ringa på arbetstid. Pastorn känner sig väldigt irriterad. Men av någon anledning tar han ändå samtalet. Hallå, hallå. Efter det samtalet är den semestrande pastorn ändå nöjd att han tog samtalet. Det var ett samtal som gav kunskap, det öppnade vyerna och det rätade ut en del frågetecken som man inte hade hunnit rätta ut innan sin semester. Jag fick liknelsen av en annan kollega som också är pastor. För kanske den här bilden åtminstone lite grann kan förklara Jesu ganska avvog inställning till kvinnan som idag söker hjälp. Det står inte att Jesus hade semester. Och det står inte att Jesus svarade på ett telefonsamtal. Och det står definitivt inte att Jesus satt och läste en intressant thriller. Men det står att Jesus hade dragit sig undan. Han var säkert trött. Han behövde säkert tid för att lugna ner sig. För att få kraft. Och plötsligt, när han sitter där någonstans i området kring Tyros och Sidon. Ja, typiskt. Så kommer det någon och knackar på axeln och vill ha hjälp. Men nu är det ju Jesus vi talar om. Och trots lärjungarnas demonstrativa motstånd så börjar han ändå motvilligt att föra en konversation med kvinnan som sökte upp honom på hans semester. Jag tänker bilden så här, för Jesus är ganska reserverad i mötet med kvinnan. Men det händer någonting. Kvinnan ger sig inte. Hon är stark. Hon är modig. Hon är okänd för oss, som de flesta kvinnor i Bibeln är. Men hon ger sig inte. Hon går in i en diskussion med Jesus. Hon hade allt att vinna, för hennes dotter var sjuk. Och det händer faktiskt någonting. Lyckades kvinnan charma Jesus? Eller var det så att hennes nöd var så djup att Jesus föll till föga och faktiskt fann kunskap som var ny för honom i samtalet med kvinnan? Det ger ju faktiskt en ganska mänsklig bild av Jesus. Gör som Gud, bli människa. Och i slutet av samtalet med kvinnan, någonstans vid Tyros och Sidon, så har Jesus blivit som förbytt. Och han säger till kvinnan: din tro är stark, det ska bli som du vill. Och plötsligt blev hennes dotter frisk. Om man läser de andra årgångens texter så möter vi en annan Jesus. Där handlar texterna också om kvinnor som söker Jesus, men där Jesus har ett mer tillmötesgående intryck. Det är två olika berättelser som på olika sätt berättar samma sak. Om kvinnan som kommer med nardusbalsam, en dyr balsam som hon vill smörja Jesu fötter med. Och i den andra berättelsen, hans huvud. Men lärjungarna, de är de samma mansgrisarna, höll jag på att säga. De tycker kvinnan gör sig besvär i onödan och lägger ut pengar i onödan. Men där har Jesus en annan inställning. Utifrån den här berättelsen så kan man inte säga, tycker jag, att Jesus är fientligt inställd till kvinnan. Även om lärjungarna med iver och hast vill ge det intrycket. Det är intressant att se på kvinnans roll i Bibeln. Och det skulle kanske kunna passa till den internationella kvinnodagen. Men på många ställen är det ju möten med kvinnor där Jesu storhet uppenbaras. Jag tänker med kvinnan som kom och som skulle stenas, och där Jesus faktiskt enda stället i evangeliet berättas att Jesus sätter sig ner och ritar på stranden. Jag tänker på kvinnorna som var de första vittnena igen till uppståndelsen. Uppståndelsedagen är egentligen den första grunden, den första dagen att fira gudstjänst. Och egentligen påminns vi varje söndag när vi går till gudstjänst att det är till minnet av uppståndelsen. Kristus uppstår från de döda. Och vilka är de första som kommer? Jo, i en berättelse berättas det om kvinnor som blir de första vittnena till uppståndelsens under. Idag är temat den kämpande tron, andra söndagen i fastan. Jesus ser kvinnans kamp och ångest för sin sjuka dotter. Och vi blir påminda om hur det är att vara människa. Visst vill vi också finna vila från den svåra kampen. Man söker sig ibland till de olika bibelorden som ger tröst och vägledning. Jag tänker på 139:e psalmens ord: du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Men i den mänskliga kampen kan vi också vända oss till orden som utandas total övergivenhet. Jag tänker på Jesu ord på korset: min Gud, varför har du övergivit mig? Också ett sånt ord kan paradoxalt nog ge oss tröst. För vi vet att i den mänskliga övergivenheten inför dödens okända dagar är vi inte ensamma. Någon har gått före och någon har före oss ropat böner om övergivenhet. Vi möter alla kamp. Den kan se så olika ut. Om vi skulle berätta för varandra om våra kamp så skulle vi känna igen vissa drag och andra drag kanske vi aldrig har blivit utsatta för. Och kampen ser så olika ut i olika delar av vår värld. För somliga människor är varje dag en kamp, medan den för andra verkar livet flyta på ganska bekymmersfritt. På en del av jorden är kampen att hitta en fredad plats, fri från självbombare och prickskyttar. Kampen kan handla om att finna mat och dryck för sig och sin familj. Kampen i det sekulära Stockholm kan handla om att hitta gemenskap mitt i en känsla av övergivenhet och ensamhet. Kampen i Stockholm kan handla om alla de hårda krav man möter i ett kravfyllt arbetsliv. Kampen kan för någon handla om att finna mening i sitt liv och finna en anledning till att gå upp ur sin bädd varje dag. Dagens evangelietext som landar någonstans emellan Tyros och Sidon med kvinnan som kommer och söker hjälp för sitt sjuka barn berättar för oss den urgamla visdomen vad som kan hända i ett gott möte två människor emellan. Och idag är det faktiskt Jesus som får kunskap. Idag är det faktiskt Jesus som väcks ur sin semester och får ta del av kvinnans liv. Och han möter kvinnan och kvinnan möter honom. Och det sker ett under. Kunskapen bekräftar. Och varje dag kan vi få lära oss att leva lite mera trygga, lite mindre rädda efter mötet med Kristus. Pastor Anita Boy skrev i sändarens textkommentar för den här söndagen så här: jag har genom åren träffat många människor som brottas med sin tro. Det har nog de flesta av oss gjort, även om frågorna har sett olika ut. Ibland kan man känna att svaren inte infunnit sig. Det som hos mig har förändrats genom åren är min egen inställning till ovissheten. Jag har liksom lärt mig att mer och mer leva med frågorna utan att kräva omedelbara svar. På något sätt har jag lärt mig att vila i väntan på att undret ska ske. Kloka ord av en klok kvinnlig pastor. På något sätt har jag lärt mig att vila i väntan på att undret ska ske. Och det är väl det som skiljer oss från kvinnans möte med Jesus. Kvinnan som sökte Jesus under semestertid fick ett omedelbart svar. Men för oss handlar det till stor del om att lära oss att leva i väntan på att undret ska ske. Bibeln och världslitteraturen handlar många gånger om människors väntan och längtan på att undret ska ske. Det finns hos många en vilja att tro, men det finns också hos många en frånvaro av själva tron. Jag har hört berättas att Nobelpristagaren och skalden Per Lagerkvist kämpade under sitt liv med att finna en tro som bar. En tro som han såg i sin föräldrageneration. Jag vet inte hur den kampen gick. Men jag vet att de texter som växte fram i Lagerkvists kamp, de texterna berättar och tolkar på ett förunderligt sätt en gudomlig närvaro i våra liv. Så här skriver Per Lagerkvist. Jag vet att bortom det jag dunkelt anar finns nya ting mer sällsamt underbara än det jag höll förundrad i min hand. Jag vet att jag är rik som ingen. Jag håller i min hand det gåtfullt vissa tingen och deras bröder väntar mig i dolda land. Ja, människans lott är att ana och tro och att söka på samma sätt som Per Lagerkvist gjorde. Men en sak vet vi på väg till Jerusalem i fastetid. Det är att vi är inte ensamma. Det finns en som har gått före oss. Och han anar inte, utan han ser klart. Vi sjöng i salmen innan: Gud, för dig är allting klart. För Gud är inte mörkret mörkt. Gud är någon som vill oss helighet, men som är barmhärtighet. Låt oss be. Nu kommer vi inför ditt ansikte och ber om din hjälp, så som vi har gjort så många gånger förr, Gud. Vår längtan efter dig och vårt behov av ditt stöd tar aldrig slut. Dag efter dag ber vi om din hjälp. Kväll efter kväll ber vi om ditt stöd. Gång på gång rör du vid våra själs djup. Du viskar kärleksfulla och tröstande ord i vårt öra. Du låter oss för ett ögonblick se himlen på jorden. Vi ber till dig, Herre och Gud. Skriv i vårt hjärta allt gott du gjort för oss. Visa oss dina under. Påminn oss ständigt om din närvaro. Gör våra steg lätta. Gör vår tro stark. Herre, hör vår bön. Amen.